se vad som händer här till Örebro. Och då ska jag välja här då. Men var finns då handikappplatserna? Det ska vara i vagn 7. Här finns. Vad ska jag nu göra? Nu har jag gjort fortsätt. Hur gör jag nu? Jag backar. Nej!
De flesta känner igen känslan när en webbsida krånglar. För en del blir konsekvensen att de inte vågar använda datorn mer. Andra kan eller vill inte ens försöka. Det här är Nedkopplad, en serie i 4 delar. Jag heter Jenny Berntsson-Djurvall. Och idag frågar vi oss om det verkligen är oss användare det är fel på, eller kan det vara tekniken? Och så har vi träffat Kristina som gått en utbildning för att lära sig använda internet.
Jag fick lära mig och internet och att komma in på snabel.
Den här serien handlar om den stora grupp människor som inte kan eller vill använda internet. Och många tycker att det är så krångligt eller svårt att de helst undviker det. Konsekvensen blir ett digitalt utanförskap. Men Jonas Söderström, expert på användbarhet i digitala system, han vill vända på perspektivet. Och han säger att det är inte användaren det är fel på. Det är tekniken.
Det vi har är inte ett utanförskap, utan vi har ett utanförställande. Så människor ställs utanför, utan egen förskyllan, på grund av dåligt utformade tjänster och sajter och appar och så vidare. Så jag vill flytta fokus från de där som inte kan, eller de som är utanför, eller de som är nedkopplade, till de där som gör det onödigt svårt.
Jävla skitsystem. Hur van användare man än är av datorer, appar och smarta telefoner är det ändå en fras man någon gång muttrat mellan tänderna. Det är också titeln på Jonas Söderströms bok. Han är expert på användbarhet i digitala system. Men användaren har glömts bort, säger han.
Alltså dels så tycks vi ha en övertro på tekniska lösningar, nya tekniska lösningar. Ta liksom ett eller två decennier innan vi tycks bli medvetna nog om att det finns nackdelar eller bieffekter som vi inte brydde oss om först. På det digitala området nu så tillkommer ett par saker. Och framförallt är det att vi nu bygger allt mer komplexa och sammanhängande system. Då skapas också någonting annat, och det är brådska. Man hinner inte kontrollera att man har byggt användbara och stabila lösningar.
Att det blir svårt för användaren är alltså ingenting man ska bli förvånad över, menar Jonas Söderström.
I själva verket så är det grava konstruktionsfel. Och de kommer av helt medvetna felbeslut kring prioriteringar. Det är helt förutsägbara konsekvenser av de sätt man jobbar på, hur man fattar beslut. I grunden så tror jag att det är en fråga om makt.
Jonas Söderström jämför med när man bygger hus. Då delas makten mellan ingenjören som ser till att huset blir hållbart och står stadigt och arkitekten som står för utseende och design och att det ska fungera för de som bor i huset. Men den som är ansvarig för användarvänligheten i digitala system har ofta en underordnad roll, säger Jonas Söderström.
Och sen i en maktposition, så att säga, så finns de som har ett annat perspektiv, ett teknikperspektiv eller det här hastighetsperspektivet. Och ibland också, får man säga, en sån här felaktig syn på att det här med att göra saker fungerande och inkluderande designat, att det är någon sorts lyx eller någon sorts guldkant, att det är något rent av onödigt, en angelägenhet bara möjligen för lite bakåtsträvande klantskallar som vägrar ta till sig liksom de digitala välsignelserna eller något sånt där.
Krånglet gör att vissa ställs helt utanför det digitala samhället. Men även de som är digitala drabbas. För den som är trött eller stressad är det lätt att missa en förändring i till exempel en parkeringsapp. Och parkeringsboten är ett faktum.
När man skapar och designar tjänster och system för människor som måste vara på topp hela tiden, då designar man för en liten minoritet. Därför att allas våra förmågor, de varierar upp och ner från tid till en annan. Och det har ju visat sig att den där så att säga inbillade normalgruppen som man verkar då allt för ofta bygga för, den har ju som regel visat sig bestå just av unga, vita män.
Det är alltså inte människorna det är fel på. Det är tekniken, menar Jonas Söderström. Och han tror inte att det blir en förändring förrän användarna kräver något annat.
Jag tror att på alla de här områdena så är det som krävs är ju att vi som konsumenter och vi som användare säger ifrån på ett helt annat sätt. Att vi kräver det som vi borde ha rätt till, fungerande och användbar service, oavsett ens förmågor, oavsett ens eventuella, kanske tillfälliga begränsningar.
Det var reporter Lena Pettersson som pratat med Jonas Söderström som är expert på användbarhet i digitala system. Och det här med att vi som använder tekniken måste kräva att den har bra design, det kan vara lättare sagt än gjort. Om en stund ska vi prata om de som har svårt med den digitala tekniken på grund av funktionsnedsättningar. Den digitala utvecklingen går jättesnabbt här i Sverige. Men hur är det på andra håll i världen? Vi har bett några av Sveriges Radios utrikeskorrespondenter att rapportera från sina bevakningsområden. I förra avsnittet hörde vi om superappar i det digitala Kina. Nu ska vi till Tyskland, Europas största ekonomi. Där finns en djup skepsis mot digitaliseringen. Och under pandemin har det blivit tydligt att inte ens skolorna är digitala.
Ja. En lärare välkomnar några elever till morgonens första lektion i en lågstadieklass i Berlin. Det är ju så här man tänker sig att det ska låta när Tysklands 10 miljoner skolelever undervisas hemma eftersom skolorna varit stängda sedan mitten av december. Men den här grundskolan som den tyska radion DLF har besökt hör till undantagen. Betydligt vanligare är att distansundervisningen sker analogt, säger Michael Karres, professor vid universitetet i Duisburg-Essen som forskar om utbildning och digitalisering.
Lehrermaterialien an ihrem häuslichen Schreibtisch entwickelt haben, auf deren Drucker ausgedruckt haben, in die Schule gefahren haben, dort eine Sekretärin das Material kopiert hat, in Umschläge verteilt hat und Eltern dann diese Materialien einmal die Woche abgeholt haben.
I många skolor sammanställer läraren material för undervisningen, åker till skolan där en sekreterare kopierar upp papper, stoppar dem i kuvert och sen får föräldrarna komma och hämta uppgifterna en gång i veckan, säger Michael Karres. Tyskland är det enda industrialiserade land som han vet där lärarna till exempel inte har någon e-postadress i jobbet och i Berlin har nästan hälften av skolorna sämre internetuppkoppling än ett genomsnittligt privathushåll. Coronapandemin har riktat ett obarmhärtigt skarpt ljus mot hur dåligt industrilandet Tyskland är rustat för den digitala tidsåldern. De insatta har vetat det länge och för de som bor utanför de stora städerna har det varit plågsamt påtagligt eftersom det ofta har varit svårt att få en vettig internetuppkoppling eller ens mobiltäckning bara någon mil utanför stadskärnorna. Det finns en djupt rotad kulturell skepsis mot det digitala, säger professor Michael Karres. Delvis kan det förklaras av den tyska historien, menar han. Fascismens och kommunismens förödande övergrepp möjliggjordes bland annat av att de styrande hade mycket uppgifter, data, om befolkningen. Och ännu idag finns ett starkt motstånd mot att låta myndigheterna få insyn i privata förehavanden. Så lyder en förklaring till varför många tyskar envist vägrar betala med kort, till exempel. Men skepsisen är mer utbredd än så. Hela Tysklands digitala strategi går ut på att undvika att den samlar in data, säger Michael Karres. Men i den nya digitala tidsåldern brukar det heta att data är den nya oljan. Det är data som driver hela ekonomin och det gör att Tyskland idag står inför ett grundläggande vägskäl.
Manche sagen, Daten ist das neue Öl, was eben die Wirtschaft antreibt. Und wenn wir in Deutschland eben sagen, wir wollen einfach grundlegend verhindern, dass Daten entstehen, dann haben wir natürlich eine wirklich ganz grundlegende Weiche gestellt.
Om Tyskland vill fortsätta resonera som så att man vill undvika all datainsamling eftersom data kan missbrukas, då kommer Tyskland inte vara en del av den digitaliserade framtiden, och då måste vi i Tyskland börja fundera över vad vår alternativa idé för framtiden är, säger professor Michael Karres vid universitetet i Duisburg-Essen. Caroline Salzinger, Berlin.
Det här är Nedkopplad i P1, en serie om digitalt utanförskap. Och vi har fått väldigt många reaktioner och berättelser.
Hej, jag heter Bo Bengtsson och bor i Alingsås och är 79 år gammal och delvis synskadad. Min mobil är utrustad med röststyrning, så jag kan begära av min mobil att den ska ringa upp ett företag eller en person. Sen kommer jag fram till något som svarar, ofta är det en maskin, att du får nu 5 eller 6 val och tryck på det som passar. Och ofta går det väldigt fort, och har man tur så sägs de en gång till. Och ser man då inte siffrorna eller inte kan styra sina rörelser så snabbt och exakt, så blir man nedkopplad. Så begär ju ofta nu till exempel telefonbolag och liknande och även andra att man ska ange sitt personnummer med 12 siffror eller bank-ID för att de ska kunna hantera ärendet. Och det kan man inte om man är äldre och ska sitta och pricka på de här siffrorna på telefonen eller om man inte ser dem. Så kommer man ingenstans heller.
Jag heter alltså Inger Lindholm och är född 36. Jag har ju en dator och mycket, mycket enkla saker kan jag göra. Men så fort det är någonting som kräver något större kunnande, då går jag bet och så trycker jag på fel knappar och så blir det galet. Och så kommer det upp hänvisningar till dit eller datt. Och så är det språket, jag uppmanas att konfigurera någonting. Vad gör jag när jag konfigurerar? Man bara utgår ifrån att alla vet vad allting innebär. Cookies och ja, allt vad det heter för någonting. Jag har undrat många gånger, varför kan det inte finnas en i pappersform ett lexikon med alla dessa uttryck? Okej, det förnyas hela tiden, men det är ändå grundläggande. En webbläsare, vadå läsare? Vad läser jag med webben? Lika väl som vi har lexikon svenska, engelska, svenska, tyska, så kan vi väl ha ett papperslexikon på sådana här datauttryck.
Forskning visar att kunskap och att ha någon att be om hjälp är avgörande för om man ska vara digital. Nu ska vi träffa Kristina Åkerlund. Hon har en intellektuell funktionsnedsättning och har länge varit mer eller mindre nedkopplad. Men så fick hon chansen att gå en kurs på Mora folkhögskola. Vår reporter Lena Pettersson intervjuade henne över nätet.
För första gången jag kom dit så då var det jätteroligt och det var och sen fick jag ett jättestort vitt kuvert. I det stora brevet så stod det välkommen till Mora folkhögskola. Och då blev jag glädjetårar.
Kristina är 54 år och bor i Rättvik. Hon berättar att hon jobbar på kommunen och delar ut post. Att hon fick möjlighet att gå kursen anpassad IT på Mora folkhögskola, som vänder sig till personer som gått särgymnasieskolan, har betytt mycket för henne.
Jag fick lära mig om ja, internet och Zoom och att komma in på snabel då. Och att jag fick skriva mejl och så klistra in bilder samtidigt när man skriver.
Så du kan skicka mejl med en bild också?
Ja.
Kristina säger att hon brukar mejla med dem hon lärde känna när hon gick kursen 2015. Den går över 2 år och eleverna träffas en gång i månaden. Däremellan har de hemuppgifter och undervisning på nätet. Numera hanterar Kristina dator, mobiltelefon och läsplatta, eller padda som det kallas.
Och sen har jag en svart padda som jag brukar både titta på bilder och sen är det ännu mera grejer.
Kan du lyssna på böcker och titta på filmer och sådana saker?
Ja, det kan jag.
Vad tycker du om det då?
Det var jätteroligt.
Krånglar det någon gång, tycker du?
Bara ibland.
Att inte ha någon att fråga när det krånglar kan vara ett stort hinder för dem som försöker ta sig in i den digitala världen. På kursen finns alltid hjälp att få och en person kan fjärrstyra elevernas datorer om det skulle behövas. Men ett krav för att kunna delta, det är att man också hemma ska ha minst en stödperson som man kan få hjälp av.
Sen har jag en röd mobiltelefon som jag har fått i julklapp. Där är det jättemycket appar som jag ska visa dig. Så ser det ut.
Så ser det ut, ja. Oj, här är mycket att välja på.
Ja.
Ja, vad använder du mest, tror du?
Ja, det är Facebook och det är Spotify. Och...
Du är helt digitaliserad.
Ja, det är jag.
Hur känns det då?
Ja, det är jätteroligt och det var... Jag vet inte vad jag ska säga, men det är jätteroligt.
Kristina Åkerlund, hon har alltså haft möjligheten att gå en utbildning i vuxen ålder och det var Lena Pettersson som pratat med henne. Vi ska också säga det att det finns ju andra streamingtjänster och sociala medier än de som nämndes i inslaget. Som vi har hört så kan synsvårigheter göra att det är svårt med digital teknik, men det kan också handla om väldigt olika funktionsnedsättningar. Och den grupp som halkar efter allra mest är personer med intellektuell funktionsnedsättning. Det säger Stefan Johansson som är huvudansvarig för rapporten Svenskarna med funktionsnedsättning och internet. Och förklaringarna är flera. Dels är många fattiga och har inte råd med prylarna och abonnemang. Det handlar förstås också om att tekniken inte är användarvänlig. Och, säger Stefan Johansson, de som har gått i särskola får inte lära sig tillräckligt för att kunna vara delaktiga i ett digitalt samhälle.
Den ska ju rusta människor att kunna gå ut i vuxenlivet, men det verkar just som att den här digitala kunskapen och de digitala färdigheterna, där är det många som lämnar särskolan utan att få dem med sig. Det är en ganska ny uppgift för särskolan och det verkar som att de inte lyckas inte riktigt där. Vi ser det i våra undersökningar att många som har gått särskolan, de hamnar i ett digitalt utanförskap.
Vad tror du att det beror på då, att särskolan kanske inte riktigt når fram här?
Jag tror att de kanske har mycket annat som ska rymmas i liksom läroplaner och kursplaner och sånt. Och så blir det kanske svårt att få in någonting som är förhållandevis nytt. Det kan också handla om att man inte har de kunskaperna, pedagogiska kunskaperna och sådär. Så att jag tror att man ligger efter helt enkelt och kanske inte har tänkt på att det här har ju blivit lika viktigt som att lära sig att läsa och räkna och liksom förstå hur samhället funkar och så. Så att kunna vara med i det digitala är lika viktigt.
Om jag har förstått det rätt så är liksom inte ditt funktionshinder alltid svaret på varför du inte använder internet. Inte i
Nej,
första hand.
Inte i första hand, för vilken grupp som vi än tittar på i vår forskning så delar den upp sig i tre delar kan man säga. Det finns några som säger att jag är fullt på, jag är delaktig i det digitala samhället. Jag tycker att det funkar bra för mig. Och sen har du en grupp som är mitt emellan som säger att ja, men det funkar väl, men sådär. Och så finns det en grupp som säger att för mig funkar det inte alls. Och det är samma, de har samma svårigheter. Så det måste ju vara något annat som påverkar då, om man känner på det ena eller andra sättet.
Är det då vi kommer in på utbildning, ekonomi och svårighet?
Ja, vi har hittat 14 faktorer som skulle kunna spela in. Det är de du pratade om där, men det kan också vara vilka förväntningar har du liksom mött när du växer upp eller just nu. Och då är det från omvärlden eller från dig själv. Och så här, och har du bra självförtroende? Tror du att du kan lösa problem som uppstår? Och så där? Så det finns finns en del sådana grejer som verkar påverka också.
Vilka är de största hindren för de här grupperna då att komma ut på internet?
Ja, jag skulle säga att det är dålig design. Vi bygger för komplicerade och för dåliga lösningar helt enkelt, så det blir för svårt. Så för mig är det här väldigt mycket en process om hur vi utformar samhället. Och vi som har makten över hur samhället är utformat, vi kan påverka väldigt mycket. Den som har funktionsnedsättningen kan nästan inte påverka någonting alls. Så det är hur vi som utformar samhället tänker och vad vi gör som kan spela stor roll.
Stefan Johansson forskar i mediedesign och interaktionsteknik på Kungliga Tekniska högskolan och han är huvudansvarig för rapporten Svenskarna med funktionsnedsättning och internet. Vår lagstiftning säger alla medborgare ska kunna leva med full delaktighet i samhället och på lika villkor. Stefan Johansson menar att särskolan inte rustar sina elever för ett uppkopplat samhälle. Svenska ungdomar är till nästan 100% uppkopplade och de lever sitt sociala liv på nätet. Men så är det inte för unga med intellektuell funktionsnedsättning. Det säger Kristin Alfredsson Ågren, forskare på Linköpings universitet.
Ja, man kan säga att de kanske inte är digitala i så hög grad. Men de använder internet, visar ju i alla fall de studier som jag har gjort.
Ja, generellt sett är ju ungdomar uppkopplade och de lever också sitt sociala liv på nätet. Så är det inte riktigt för unga med intellektuell funktionsnedsättning, IF-ungdomar, säger Kristin Alfredsson Ågren. IF-ungdomar har oftast tillgång till internet och de allra flesta har någon sorts enhet att surfa på. Men många gånger är den av lite äldre modell, kanske är den ärvd. Och vad de sen gör när de är uppkopplade, det är ganska begränsat, säger Kristin Alfredsson Ågren. De spelar spel, tittar på klipp och lyssnar på musik. Däremot är de inte speciellt sociala på nätet och de har också svårt att hitta och förstå information. Bara 20% anger att de gör det jämfört med över 80% bland unga generellt.
Det man har problem med om man har intellektuell funktionsnedsättning är ju det här abstrakta tänkandet och kunna tänka i flera led. Och bland annat blir ju problemlösning svårt. Jag tycker det är viktigt att just förstå att för att vara i vardagen idag så behöver vi ha ganska stark nätkunskap. Alltså kunna använda internet. Och att man behöver stöd om man inte har den möjligheten.
I takt med att samhället blir mer digitalt är det inte bara vårt ansvar utan faktiskt vår skyldighet att unga med intellektuell funktionsnedsättning inte halkar efter, säger Kristin Alfredsson Ågren.
Det finns ganska mycket lagstiftning som säger att personer med intellektuell funktionsnedsättning har rätt att vara delaktig i samhället på jämlika villkor som alla andra. Och eftersom samhället är så internetbaserat idag så måste man ha möjlighet att vara uppkopplad på nätet, kunna använda sig av nätet och nätsidorna för att vara liksom kunna vara en aktiv samhällsmedborgare som man har rätt till då, enligt lag och så. Så jag bedömer att det här är en risk och att vi också kan göra ganska mycket för att stötta de här personerna att bli mer aktiva på nätet då, så att säga.
Det sa Kristin Alfredsson Ågren, forskare på Linköpings universitet. Du har lyssnat på Nedkopplad i P1. I nästa program möter vi Johan som inte har råd med den digitala tekniken.
Om vi är 5 stycken då blir vi 5 telefoner. Och alltså för mig är 500 kronor jättemycket pengar. Men det är det väl inte för andra människor. Och så får man köpa på avbetalning och sådär. Det blir mycket pengar i slutändan.
Och allt oftare kräver myndigheter och företag att vi ska identifiera oss digitalt. Men för många är den möjligheten helt stängd. Programmet produceras av Lena Pettersson. Slutmixen gjordes av Magnus Larsson. Jag heter Jenny Berntsson-Djurvall.